Jag känns som jag är på ett race idag.
Race.
Jag ska racea av här nu. Mm. Är du vi med på? Ja, bra.
Mm. Vi med. Mm. Vi på.
Mm. Med på. Hej.
Med på. Hej.
Hej hopp.
Hej hopp.
Nu är vi här.
Mm. Ja. Nu har vi andats.
Nu har vi andats en stund.
Mm. Framförallt jag kanske.
Ja, fast jag passade på att hänga på samtidigt som jag, vad ska jag säga, inte instruerade, men delade.
Guidade.
Ja, guidade, delade någonting som jag använder som funkar. Och så gjorde vi lite tillsammans.
Yeah.
Ja. Och varför gjorde vi det? Vill vi gå in på det? Eller ska vi bara gå rakt in på vad vi tänker i ämnet?
Jag tänker att det går ju lite hand i hand.
Ja.
Men någon Milla hade
en anonym här. Ja.
Berättade åt en vän när jag ska.
Ja, precis. En kompis sa och behöver hjälp med.
Ja, precis. Nej, men jag andades liksom inte ner i magen om vi säger så, utan det var ju som strax över bröstkorgen kände jag, nästan i halsgropen mer. Där landade andetaget ungefär.
Mm.
Så jag kände att jag behövde andas lite.
Mm.
Eller du kände också det, tror jag.
Men jag sa att, vad säger de, att vi andas lite?
Ja, exakt. Ja, men ja. Så då andades vi lite.
Ja.
Långt. Och då fick jag lära mig, man ska, men det har jag faktiskt kört på yogan också.
Mm.
Så då var det nog ytterligare lite längre. Men man andas in på 4 och ut på 6. Mm. Alltså att man räknar långsamt. Inte 1, 2, 3, 4. En speciell för 5, 6, utan...
Spelar egentligen ingen roll. Nej. Du kan räkna fort också. Men det viktiga är att, alltså att fokuset är att göra utandetaget lite längre än inandetaget. Det är egentligen det enda syftet.
Mm.
Så du kan egentligen räkna fort in till 15 så länge du räknar ut till kanske då 17.
Mm.
Så det spelar egentligen ingen roll. Nej. Syftet är att göra utandningen och ha fokus på den och göra den något längre än inandningen.
Mm.
Och det är sånt enkelt igen då, säger jag med paritet, för att vi förra gången släppte någonting när jag sa att det var enkelt. Och återigen, enkelt för att det är så tillgängligt.
Mm.
Inte enkelt utifrån att det alltid är så lätt att komma ihåg det, eller att det är så lätt att träna på det, eller vad man nu har för känslig relation till det. Utan för att det är ett enkelt tillgängligt verktyg som jag har använt mig av i jättemånga år. Och varför ut ska vara längre än in har ju med den här berömda alla signalsubstanser och hormoner. Och jag ska inte gå in i den nördiga delen av mig och börja prata om alla dem, för då tror jag att jag tröttar ut lyssnarna. Vill man att jag ska gå in i alla dem någon gång så kan man ju höra av sig, så gör vi ett avsnitt om det. Men jag tror inte det att gemene man vill det, utan man vill veta varför och funktion. Och då är det ju så enkelt att andningen har en funktion i sin resa. Först rent biologiskt. Det är ju att, alltså, när utandetaget inte kommer ner, då får vi inte heller den inre stimulansen som vi ska ha. Alltså andetaget ska ner, in ner i botten av lungorna, för där har vi ett gäng massa polyper och annat som behöver jobba. Det behöver ner och möta en jättestor muskel som vi har här precis nedanför diafragman. För att diafragman sen ska trycka ner på våra andra organ som en form av inre massage.
Hmm.
Det är innandetagets ena funktion. Så när vi börjar linga här uppe och hasta, ja, men då får vi ju, använder vi ju inte den funktionen. Och vad kan det då få för effekter? Nu är jag inte läkare, men alltså, det jag vet av det här är att ja, men då ger vi ju inte den här massagen. Vi utnyttjar inte andetaget. Vi syresätter inte systemet om inte andetaget får gå hela vägen ner.
Mm.
En av de delarna som man har tittat på med bland annat post-covid är ju lägre syresättning. Och där har det nu börjat så titta lite på vad har hänt med vårat andetag och varför syresätter vi inte. Och där finns förändringar av någon anledning. Jag vet inte, forskningen kanske vet mer, läkare kanske vet mer. Men det enda det säger mig då är att för att öka syresättningen i blodet, i systemet, det är att låta andetaget verkligen gå hela vägen ner så att diafragman får jobba. För annars har den ju åkt på semester. Funktionen av diafragman har vi helt plötsligt talat om att du behövs inte. Och då blir det ju stopp i syresättning, det blir stopp i cirkulation, det blir stopp i allting. Så bara där är ju den första funktionen i att verkligen få träna sig i att få ner andetaget. Och tittar man då på andetagets liksom olika delar då, det finns ju en in och det finns en ut. Ja, men då är de också kopplade till olika signaler, hormoner i kroppen.
Mm.
Så här har jag ju min taktpinne som jag säger att faktiskt själv kunna, okej, mitt andetag stannar i halsgropen här. Då vet jag i det att ja, okej, jag ligger rätt högt i adrenalin och kortisol.
Jupp.
Mm. Och sen om det är stress eller vad det är, det låter jag vara unikt för var och en vad det handlar om. Men vi vet ju det att i vissa lägen när vi blir skrämda och när vi känner oss stressade så antingen slutar vi andas eller så andas vi väldigt kort och väldigt stötigt.
Ja.
Och det är för att det är fight and flight.
Mm.
Då stänger hjärnan av vissa funktioner och den ska ut med energi i större muskler för nu ska vi jädra mig springa eller så ska vi fightas.
Mm.
Ja. Utandetaget är ju det som är motsatsen. Det är så snillrigt konstruerat.
Det är det, va?
Det är ju helt fantastiskt. För där har jag ju allt lugn och ro. Där har jag oxytocinet. Där har jag det som bygger och reparerar kroppen. Utandetaget är det som är mer fyller med kraft och energi.
Mm.
Men vi behöver ju båda. För att ligger vi för mycket, det är ungefär som att går vi till gymmet 3 gånger om dagen, 7 dagar i veckan, och så undrar vi sen varför vi inga muskler får.
Mm.
Jag tränar ju något så in i vassen.
Mm.
Nej, för att muskler växer i vila.
Japp.
Det vet vi.
Behöver återhämta sig.
Återhämta sig. Och det är precis det här vi håller på med in- och utandning. Så när vi lägger fokus på att göra utandningen, om än bara i början något, det är en träningssak. Och först i början så kan det också kännas som nästan utmanande. Men genom att inte forcera andetaget till en början. För det, är som en, det finns ju tariffer här. För befinner man sig i ångest så kan det ibland vara triggande med andetag. Så det är därför jag vill säga det. Att bara lägga fokuset på att följa ditt utandetag. Utan att ens till en början förändra det. Lägg bara ditt fokus där. Jag andas in på autopilot och så lägger jag mitt fokus på ut. Att vara lite nyfiken kan vara första steget innan jag går in till 4 och 6 och förlänger. För där jobbar jag mer medvetet med andetaget.
Mm.
Här har man ju det som är snillrigt, som egentligen är liksom, som vi sa, temat på dagens poddämne. Det är att hantera min energiskål.
Ja.
Andetaget är en sån. Brukar jag säga. Sen när man tittar på sin energiskål så kan man ju titta vad som fyller den och vad som är energitjuvarna. Där måste vi också på något sätt hitta någon form av vågskål i det. Är den full med bara energitjuvar? Jag hittar massa problem och utmaningar och jobbigt i livet.
Ja.
Ja. Då behöver jag ju titta på, vad hittar jag energi på fyllningen?
Mm.
Mm.
Hur blir jag bli så här?
Hur fasen hamnar jag här?
Ja.
Ja, precis. Och där hamnar vi ju liksom titt som tätt alla av oss i livet, beroende på vad som händer och annat och vad som pågår. Och vi kan ju under kortare period vara i mer i det som kostar, men inte under längre. Och det absolut mest önskvärda är ju att jag har hittat mina saker för både påfyllningar och det som tömmer.
Mm.
Det som kräver energi. För jag gör skillnad på det som kräver energi och det som jag kallar för energitjuv.
Djup.
Mm. Energitjuv för mig är någonting... Hur ska jag göra det tydligt? Det kan vara... Ja, men säg att det är en relation jag har. Alltså en vän, en konstellation, en situation som bara äter min energi. Det kan vara en vän som kanske har en approach mot mig eller gör på ett visst sätt som jag känner att jag, först ska jag verkligen ha den här relationen i mitt liv? Varför har jag den?
Mm.
Om det är en konstant energikyp. Ska jag göra någonting annorlunda med den? Vill jag zona ut, plocka bort den? Eller vill jag förhålla mig till den på ett annat sätt? Jag behöver kommitta till lite beslut. Vad har jag mer för sådana saker som jag faktiskt kan påverka som är regelrätta energitjuvar? Det är ju en del i hur jag håller min energiskål. Den andra delen, eller den stora delen i energiskålen, är ju såklart min sömn.
Mm.
Mm, hur sover jag? Ja, men jag sover bra. Ja, men okej, då har vi bockat av den. Nej, jag sover ingen vidare. Nej, men då behöver vi gå in och titta på den.
Alltså, nu ska jag inte snöa in på det här. Men det där är ju... För det kan vi ta ett annat avsnitt. Men
sömn?
Ju, ja, precis. Ja. Det finns ju oändligt att säga om det. Men just det här, alltså med sömn... För till exempel, och det har jag säkert sagt innan också, men det är en sak att man sover 8 timmarna, men vad händer under de 8 timmarna då?
Är den kvalitativ?
Precis. Nej, men alltså om man drömmer väldigt mycket till exempel, jag är helt slut om jag har drömt.
Mm.
För att det har hänt så mycket och jag bara, typ. Så det är där, det är flera olika aspekter. Även om man så här... Jaha, jo, men jag har ju visst sovit 8 eller till och med 9 timmar. Mm. Det är ju skitbra, men bara, fast jag är ändå jättetrött. Ja, men jag har drömt en massa.
Mm.
Vilket också oftast är då information
som behandlas
om dagsform.
Så hjärnan är inte vila.
Och så vidare. Mm. Nej, precis. Så att det är många delar.
Och framförallt om det då är, har sitt nav i oro.
Mm.
Att det är därför jag drömmer mycket. Men vi kan faktiskt spara på det, Milla. Och så tar vi ett avsnitt om sömn och djupdyker i det. Vad är kvalitativ sömn och hur kan jag veta sömnkorrelation med utmattning? Så var många timmar och vad är det som tar mig tillbaka? Alltså det finns mycket att säga där.
Gud, ja.
Så jag tänker vi parkerar sömn och så säger vi att vi tar ett eget avsnitt om det.
Yes.
Och så går vi tillbaka till att bara konstatera att det är en del, en fråga jag behöver ställa mig när jag tittar på min energiskål.
Mm.
För den påverkar ju också huruvida jag har, vad jag har att ta av under dagen. Och där är ju den här, alltså, hur vet jag vad min energiskål är en fråga som jag ofta får.
Mm.
Ja, det är ju ett utforskande. Att förstå sin egna energiskål och förstå vad som fyller mig. Förstå vad som tar energi eller vad som är energitjuv. Så det kräver ju sin reflektion. Och det finns ju inget ett facit att så här ska det se ut. Oavsett om man heter Milla eller Ulrika.
Nej.
Det går ju inte. och titta, för vi appellerar olika till saker som händer. Vissa saker fyller på för mig som inte alls fyller på dig och tvärtom. Men att hitta dina saker som fyller dig i din energiskål. Och det brukar jag enkelt säga, att en ledtråd är sånt som fyller mig är sånt som ger mig en god känsla.
Mm.
Att börja leta där kan vara en sån där första ledtråd. Ja, men den där fikan liksom med en kompis, den ger mig en sån där god känsla. Men den ger mig ingen god känsla om det är en fika med en kompis där jag sitter och inte kan vara mig själv, eller sitter och jämför, eller sitter i avundsjuk, eller sitter och irriterar mig, eller, men då är den ju ingen skön känsla och då är den inte heller påfyllande. Då är det kanske inte den vännen jag just nu ska hänga med. Kan det vara så att den vännen är en energitjuv? Och att ha lite de glasögonen på mig när jag liksom inspekterar min dag.
Mm.
Lägga lite mer fokus på sådana saker som gör mig glad.
Jo, men lite så. Jag tänker också så här, olika träningsformer.
Mm.
Till exempel.
Mm.
För att ibland så, alltså till exempel, vissa kanske går ut och springer eller styrketränar fast man egentligen inte tycker det är jättekul, men man vill liksom hålla igång kroppen och så vidare.
Mm.
Men jag tänker att i vissa perioder då, om man, ja, men om det är väldigt mycket annat just då som tar mycket ur den så kallade energiskålen, då kanske man kan välja andra träningsformer, eller att man går ut och promenerar till exempel, för att det kanske inte är lika ansträngande om man känner att man ändå vill liksom hålla igång fysiskt.
Mm.
Så kan man ju
utforska andra alternativ.
Eller yoga.
Ja, till eller exempel. Yoga har vi också.
Dans.
Sen vet andra vi ju sporter. Idag också, det kommer massa ny forskning kring naturens påverkan för påfyllnad i våran energiskål. Att bara vara i natur. Det finns ju många som har börjat idag med någonting som heter skogsbad. Som också är enormt, och då kan man tycka det låter lite fullt och flummigt. Ska jag ut och krama träd nu eller? Men att mer luta sig på forskningen för att veta att energin i naturen fyller på oss.
Mm.
Punkt. Så att ta sig ut till natur. Och då kan det ju vara att man kanske inte har den tillgänglig, men man kanske har en park, en innergård, någonting där det finns grönska och träd.
Japp.
Och bara sätta sig där en stund. Bara vara en stund. Kan vara en otrolig påfyllnad i energiskålen. För mig är det mycket havet.
Mm,
havet fyller på mig enormt mycket. Så att då känner jag att när det börjar bli lite rookie i energiskålen. Okej, vilket utrymme kan jag göra och ta mig till havet? Påfyllnad för mig är också, och det har vi pratat om innan, att kallbada. Då gör jag det. Jag är mindre i miljöer som är för mig tar energi. Jag kanske är mindre i stora miljöer, mindre i stora sammanhang om jag kan påverka det. Är mer i kanske bara med mig själv eller i mindre grupper. Med de där närmaste, där jag kan få lov att vara bara mig själv och där jag inte behöver tänka på hur jag ska vara, hur jag ska prata eller hur jag ska föra mig. Är också påfyllande. Har man djur, brukar jag säga, så är ju djur någonting som vi också vet i forskningen fyller på och skapar en annan, så att säga, hormonell cocktail. Det är ju därför vi använder djur mycket, som man säger, där det är tillåtet och på olika typer av barnsjukhus, äldreboenden och annat. I USA har vi till och med hästar som går in på äldreboenden. Så att,
oj.
Det finns mycket här som man kan göra. Och återigen så säger jag det på ett enkelt sätt.
Jupp.
För det är egentligen inte så komplicerat som vi vill göra det. Det handlar om att utforska det och börja göra.
Mm.
Vad har du för grejer som du vet fyller på din energi, Milla?
Det är det jag funderar på. Alltså.
Nej, jag hittar inte en enda. Så kan vi hoppa över det jag pratar om en stund.
Precis. Nej, men rätt typ av yoga.
Mm, för dig är rätt.
Mm, precis.
Mm, för det finns ingen rätt yoga, tänker jag med en gång. Utan för dig är rätt form.
Ja, för mig. Funkar.
Ja.
För mig är det väl en yoga som kanske inte fokuserar jättemycket på... Alltså det fysiska, utan det blir mer andetaget och att man gör någon rörelse till ganska lugnt. Jag gillar inte när det är, när man byter rörelse fort.
Mm.
Som ett flow som vissa kanske gillar, utan jag gillar att stanna kvar längre i en och samma rörelse.
Mm.
För att annars så blir jag bara stressad istället.
Mm.
Och så vidare. Mm. Men och sen kan det vara...
Och då har vi lovat lyssnarna att vi ska ha ett separat avsnitt om yoga. Så därför jag är lite tystare och inte går in i ämnet.
Precis, du försöker hålla inne
det
där.
Ja, håller inne där. Vad jag... Ja, precis. För det ska vi ha. Vi ska prata om yoga, olika former av yoga.
Ja. Men, och jag vet inte vad det kallas som jag gillar. Men jag gillar i alla fall när man stannar längre. För att då så får man andas och fokusera mest på andetaget.
Mm.
Och sen... tycker jag om mina kära rutiner väldigt mycket.
Mm.
Så
det de fyller på dig.
De håller jag hårt i när resten är ruggigt, eller jag får säga.
Ja, men den är ju viktig för att det skapar ju trygghet för dig, och trygghet är ju oxytocin.
Precis.
Trygghet är serotonin, och det är ju det vi behöver när det börjar liksom sina i energiskålen.
Mm. Så då brukar jag, te är ju en av mina starka rutiner, till exempel.
Mm.
Så det brukar jag göra. Kanske dricka en kopp extra te.
Skapa lite lugn i dig.
Ja, och sen kan jag se på serier ibland, eller filmer som jag, kanske sådana som jag har sett förr, för att då vet jag vad som händer, och så blir det också en trygghet.
Ah, insiktsfullt. Ah.
Ja,
mm.
För det brukar jag vara lugnt, för då kan jag bara, då behöver jag liksom inte koncentrera mig.
Nej.
Utan då kan jag bara ha det där. Mm. Och så hör man lite så här röster som är bekanta, och så blir det liksom skönt för hjärnan i bakgrunden.
Mm.
Eller lyssna på någon podd. Till exempel.
Mm.
Ibland kan det vara skönt att vara i stallet. Jag höll på att säga förutsatt att det inte är människor där, men det kanske låter lite barskt. Men okej, okay, missförstå
mig
rätt.
För att du, nej, tänker inte jag, utan jag tycker snarare det är insiktsfullt. Det handlar ju inte om människorna i sig. Nej. Det handlar ju om var du befinner dig och vad du behöver just nu. Och din önskan är inte att socialisera och vara med människor i det läget, utan du vill gå till stallet och egentligen göra dina rutiner, göra din grej.
Exakt.
Så att det är inte, om all respekt så brukar jag säga att ju mer vi förstår om oss själva vad vi behöver, desto mer kan vi också på ett ödmjukt sätt kommunicera det med respekt för omgivningen.
Jo, nej, men lite så, alltså, det handlar väl mer om det att jag vill göra för typ det som görs i stallet. Jag har gjort det så många år, så det går ju på rinnande vatten för mig.
Autopiloten.
Autopilot och liksom min häst. För honom känner jag ganska bra vid det här laget.
Mm.
Så då är det skönt liksom, att bara kunna vara inne i den bubblan.
Mm.
Men sen om det kommer en person som pratar med mig då, då förstör jag det, min fina lilla bubbla här.
Så som du har tänkt dig att den ska vara.
Precis, så jag hoppas att folk tar mig med en nypa salt när jag säger det, för det handlar bara om att jag, nej, men du vet, det så känner väl alla ibland, eller de flesta.
Ja, men jag tycker att lite det här att våga säga saker som vi behöver handlar inte om att jag förkastar någonting annat.
Nej,
nej. Sen för ibland att man kan ju ibland gå till stallet och tycka det är skitkul med att ha socialt.
Exakt.
Ja. Och älska de människorna som är där och uppskatta dem. Det är inte det det handlar om.
Nej, det är ju båda sidor liksom. Beroende på vilket humör man är på. Och det tror jag många i stallet också känner för den delen.
Känner du så brukar jag säga. Och det är ju lite det som är grunden till våran podd. Att det vi känner är inte vi unika med. Det är alltid någon annan som kan relatera till det.
Mm.
Så det finns säkert fler där. Så man behöver inte vara rädd för att trampa någon på tårna.
Nej.
Nej.
Så mitt främsta återhämtningssätt är väl egentligen saker som jag har gjort tidigare många gånger som jag känner igen. Det gillar jag.
Mm.
Vad har du för metoder?
Åh, jag har ju utforskat de här ganska mycket då, genom åren eftersom det här är. Så att ja, nej men för mig är ju påfyllnad energiskål. Det är att ha kul. Att få lov att vara nyfiken. Att inte ta saker så seriöst. När jag rumlar ner i seriöst, så för att fylla på så behöver jag locka fram lekfullhet och nyfikenhet till livet i stort. Jag fyller väldigt mycket på min energiskål genom att tänka på ljuspunkter. Det vi pratade om i förra poddavsnittet. Fylla på med att faktiskt lägga lite fokus på vad jag är tacksam för. Vad jag tycker om i mitt liv. Vilka människor jag tycker om. Och vara glad och tacksam för att jag har dem i livet. Det fyller på min energiskål. Egen tid fyller på. Får jag för lite egen tid, framförallt i det yrket jag har. Jag träffar ju otroligt mycket människor dagarna hela. Och jag älskar människor. Men jag är också väldigt noga med egen tid. För det fyller på min energiskål på ett annat sätt. De fyller på olika. Yogan har jag ju såklart. För min. Den är jag otroligt noga med. Meditation. Är en sån där quick fix som jag använder mig av för att fylla på energiskålen eller fylla på hjärnan med lite när jag känner mig trött. Promenader. Skogen. Naturen. Träffa någon härlig fin vän och gå ut och käka. Prata om allt annat mellan himmel och jord. Vara med mina barn, kvalitetstid, vi hittar på saker, fyller på. Åka till sommarstugan, antingen med folk eller själv.
Ja.
Som du ser så har jag ju inventerat den här en del. Jag ska kunna hålla på i en halvtimme till. Och sen har de i olika perioder olika, vad ska jag säga, kraft i sig beroende på vad jag behöver och var jag befinner mig. Men jag har verkligen lagt tid på att reflektera över vad är det som fyller mig med energi. Och då kan man ju säga också den som är att jag tycker ju mitt arbete är väldigt kul. Jag kan rusa iväg i massa kul uppdrag och kunder och klienter och alltihopa. Och det fyller till en viss mån, sen kommer det till en brytpunkt. När det dränerar. För att där är jag ju väldigt mycket givande. Även om det fyller mig med både lärdomar och energi. För att jag tycker det är så kul. Så behöver jag den andra. Och den har ju också tagit ett tag att utforska. Så jag har lagt tid på att verkligen sitta och skriva ner. Göra det tydligt för mig. Vad är det som fyller på? Vad gör mig glad och vad fyller på min energiskål? Så skulle jag någon gång vara så där osäker på, så kan jag alltid gå tillbaka och titta på den listan. Och i dagens läge har jag rätt mycket på den. Men det är en utforskarresa.
Mm.
Jag vet också vilket som lätt blir energitjuvar.
Mm.
Oavsett om det är situation eller person.
Japp. Yep.
Jag vet vilka liksom situationer som på något sätt kan gå i konflikt i mig eller inte går i linje med mina värderingar eller på olika sätt. Och då blir det ju en energitjuv.
Mm.
De har jag också rätt klart för mig idag. Och det innebär ju inte att jag inte befinner mig i dem. Men det innebär att jag ser när jag är det och jag vet också vad jag ska göra för att hjälpa mig när jag har varit där.
Mm. En energitjuv som jag tror att ganska många har och som jag har väldigt stark, det är väl alltså när jag får höga krav på mig. Och det i sig är okej. Men om jag får höga krav men inte får tydliga instruktioner om vad jag ska göra för att uppfylla de här höga kraven, då då blir det inte bra.
Nej, men man blir arg eller frustrerad eller orolig för att man inte ska klara uppgiften.
Eller har dem på samma gång.
I en härlig färgfacett, ja.
Ja, och det är alltid det som ska mest. När du inte får verktygen eller förutsättningar för att klara det du ska klara. Då funkar det inte.
Och den är gemensam för oss alla, skulle jag vilja tillstå och säga.
Ja, men det känns som en allmän grej. Och det är ofta en sån grej man lyfter på arbetsplatser, till exempel.
Ja, men att veta vad som förväntas av mig och få förutsättningarna för att leverera dem. Men att också i den, när jag pratar om förutsättningar, också inventera vad är mitt ansvar i att se till att förutsättningarna finns. Att inte hamna i den, att vi har gett bort taktpinnen, att det är chefens fel, det är någon annans fel. Utan jag kanske också behöver ta ett eget ansvar. Antingen i att faktiskt säga till chef. Du vet vad, jag har inte riktigt förutsättningarna här. Jag har liksom inte riktigt ramen klar för mig. Vad är det du förväntade av mig? Och så får man den förtydligad och då kan man ju gå vidare. Har jag förutsättningarna för det? Eller vad behöver jag ta hjälp? Eller vad är det tekniska verktyg? Eller vad är det? Mm. Att steppa upp för den då. Att här har jag inte den. Och inte vara så rädd för det, för det gör vi ju gärna, alltså i rädslan för att inte vara kompetent eller att jag borde veta, jag borde kunna. Att liksom tillåta oss att vara sårbara och ärliga i den och ställa frågan. Jag kan ha missuppfattat någonting, men det känns inte riktigt som att jag riktigt är med på vad som förväntas av mig här. Och sen är nästa steg, ja okej, men den förväntan så ser jag den här bilden. Och då känner jag att det här rimmar inte riktigt. För mig känns det inte möjligt. Kan du hjälpa mig att se om det är så att du har ett annat perspektiv som kan hjälpa mig i det här? Är du med?
Mm.
Det är egna ansvaret igen.
Yep.
Och den är ibland provocerande. Att förstå att det är jag som har ansvar för att lyfta. Det är jag som har ansvar för min energiskål. Och rädslan för när jag inte upplever att jag har kontroll. För det är egentligen det du pratar om där.
Mm.
Mm.
Och det vet vi att jag inte gillar.
Nej. Och i olika nivåer gillar ju ingen det. Sen har man ju liksom mer eller mindre behov av det.
Mm.
Och mer eller mindre behov i olika situationer. Så där har vi var och en vårt egna unika facit. Men återigen att också då utforska den. Vad är det jag behöver? Vad är det jag kan göra? Och vad är det jag behöver be om? För att återigen vara rädd om min energiskål. Då vet jag att det är en sak som dränerar mig extra i den här situationen. Hur kan jag hjälpa mig själv och hur kan jag be om hjälp? Så att ta sig då, tänker jag, till lyssnarna då, för att få liksom trattat ner det på något sätt, så är det att göra en inventering. Utforska lite. Vad är det som fyller dig med energi? Vad är det som fyller på din energikostnad? Vad är det som tar energi? Och vad är det som är riktiga energitjuvar? Att bara ta sig en stund och skriva ner dem, sätta lite fokus på dem, för att sen i nästa steg, okej. Nu vet jag det här. Vad kan jag göra med det här? Vad vill jag börja med? Vad vill jag sluta med?
Ja. Yeah.
Och hur behöver jag träna för att göra det möjligt?
Jag älskar Ulrikas kroppsspråk just nu också.
Mm. Så jag tänker att jag hoppas att det ger lyssnarna någonting. För det är ju någonting vi lever med hela tiden. Mm. Den här energiskålen. Och med det sagt så återigen, sömn är en viktig del, men vi tar den i ett annat avsnitt, för den kräver nästan sitt egna, för det finns mycket att säga om det.
Ja.
Det är ett intressant ämne.
Och ett till avsnitt om yoga, det är mycket nu.
Nej, men nu har vi mycket att prata om det. Ja, men det är kul.
Så det brukar vara.
Det är det som är livet. Så hoppas att det gav lyssnarna någonting och att ni kan känna er inspirerade av att faktiskt utforska energiskålen.
Mm.
Mm.
Så. Jag har lust att säga något där, men jag säger inte.
Nej, okej.
Eller, nej, jag tänkte vara klurig, nu säger jag ändå.
Aha.
Jag tänkte säga, ta nu en acai bowl och skölj på er energiskål.
Ja.
För det är en bowl.
Ja.
En skål.
Ja.
Haha.
Ja, Göteborgshumor kommer igen. Kosten är ju en del i energin också. Och den kan vi ju också ta en helt poddavsnitt av också.
Mm-hmm.
Mm. så hoppas jag att det går att lyssna här någonting.
Ja, ha det bra.
Och så får ni ha en fin vecka. Så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Ha det gott. Hej då.
En poddproduktion av Freda.